Kapitel 8. Spela för kvällsmaten. Rand kisade mot dammmolnet som virvlade framför dem, tre eller fyra vägkrökar bort. Mert var redan på väg mot den vilda buskhäcken intill vägen. Bakom dess täta vintergröna lövverk och hopflätade grenar kunde de gömma sig lika bra som bakom en stenmur, om de bara kunde hitta en väg genom den. På andra sidan vägen fanns glesa, bruna skelett av manshöga buskar och bortom dem en öppen äng som sträckte sig ett halvt milsteg bort i skogen. Ängen kunde ha varit en del av en gård som inte legat övergiven särskilt länge, men den erbjöd inget bra gömställe. Han försökte bedöma hur snabbt dammolnet rörde sig och hur mycket det blåste. Ett plötsligt vindkast fick dammet att yra upp omkring honom, fördunkla allting. Han blinkade och rättade till den enkla mörka halsduken han hade över näsa och mun. Den var inte så värst ren längre och kliade mot ansiktet, men han behövde inte andas in damm med varje andetag. Han hade fått den av en bonde, en man med långt ansikte och djupa fåror av oro i kinderna. Jag vet inte var ni flyr från, hade han sagt med orolig min. Och jag vill inte veta det heller, förstår ni? Min familj. Plötsligt hade han dragit fram två långa halsdukar ur rockfickan och hållit fram de hopsnodda ylleremsorna mot dem. Det är inte mycket, men här får ni. Tillhör mina pojkar, de har fler. Ni känner inte mig, förstått. Svåra tider. Rand satte stort värde på halsduken. Den lista över den vänlighet i mött som han i tankarna gjort upp sedan de lämnade Vita Bro var kort, och han trodde inte att den skulle bli mycket längre. Med halsduken uppdragen till ögonen sökte han snabbt längs den höga häcken, drog i grenarna. Han rörde vid svärdshjaltet med dess inristade häger, men lät handen sjunka. De hade redan varit nära att avslöja sig en gång med ett hål han huggit upp i en häck. Dammmolnet kom emot dem och det höll ihop alldeles för länge, inte vinden. Det regnade åtminstone inte. Regn fick damm att lägga sig. Hur mycket det än regnade förvandlades den hårt upptrampade vägen aldrig till lervälling. Men när det regnade dammade det inte. Damm var det enda varningstecken de fick innan vem som än rörde upp det kom inom hörhåll. Ibland var det för sent. Här, ropade Mert lågt. Det såg ut som om han gick rakt genom häcken. Rand skyndade fram till platsen. Någon hade huggit upp ett hål där en gång. Det hade delvis vuxit igen och såg på tre fots håll ut att vara lika tätt som resten. Men när man kom nära såg man att det bara var en tunn ridå av grenar. När han trängde sig igenom det hörde han hästar nalkas, inte vinden. Han kröp ihop bakom den knappt förtäckta öppningen och höll hårt om svärdsfästet medan männen red förbi. Fem, sex, sju stycken. Enkelt klädda män. Men svärd och spjut vittnade om att det inte var bybor. Vissa bar lädertunikor med metallnitar och två hade runda stålkaskar. Kanske köpmansvakter mellan två uppdrag. Kanske. En av dem vände i förbigående blicken mot häcken när de red förbi öppningen och Rand blottade en tum stål. Mert morrade tyst som en trängd grävling och kisade över halsduken. Han hade handen under jackan. Han grep alltid efter dolken från Shadar Logoth när fara hotade. Rand var inte längre säker på om det var för att skydda sig själv eller för att skydda den juvelbesatta dolken. På sistone hade det ibland verkat som om Mert glömde bort att han hade en båge. Ryttarna red förbi i långsam trav, på väg någonstans, men utan att ha särskilt bråttom. Dammet silade in genom häcken. Rand väntade tills hovklappret tonade bort innan han försiktigt stack ut huvudet igen. Dammolnet var ett bra stycke bort på vägen, försvann åt det håll som de själva kommit från. I öster var himlen klar. Han tog sig ut på vägen igen och såg på medan dammet försvann västerut. Inte ute efter oss, sa han. Halvt ett påstående och halvt en fråga. Märt kravlade efter honom, såg sig vaksamt om åt båda håll. Kanske inte, sa han. Kanske inte. Rand hade ingen aning om vad han menade med det, men han nickade. Den hade inte varit så här i början deras färd längs Camelinvägen. Lång tid efter att de lämnat Vita Bro kunde Rand plötsligt komma på sig med att stirra ned för vägen bakom dem. Ibland såg han någon som fick honom att dra efter andan. En lång, mager kar som kom skyndande upp för vägen. Eller någon gänglig, vithårig man bredvid kusken på en kärra. Men det var alltid någon nasare eller bonde på väg till marknaden. Aldrig Thom Marilyn. Hoppet falnade allt eftersom dagarna gick. Det var många resande på vägen. Vagnar och kärror. Folk till häst och folk till fots. De kom ensamma eller i skaror. Ett led köpmän med vagnar. Eller ett dussin ryttare tillsammans. Vägen var aldrig igenkorkad av resenärer och för det mesta fanns det ingen inom synhåll. De var ensamma med de kala träden som kantade den hårda vägbanan. Men det var avgjort fler som färdades vägen fram än Rand någonsin hade sett i Tjofloden. De flesta skulle åt samma håll som de själva, österut mot Camelin. Ibland fick de åka med en bonde i hans kärra ett litet stycke, en mil eller fem mil. Men oftast gick de till fots. Ryttare undvek de. När de fick syn på ens en enda person till häst i fjärran rusade de av vägen och gömde sig tills den hade försvunnit. Aldrig hade någon av dessa ryttare svart mantel och Rand trodde egentligen inte att en blekman skulle låta dem se honom komma. Men det var ingen mening med att ta risker. I början var det bara halvmännen de fruktade. Den första byn efter Vita Bro var så lik Imonswall att Rands fötter blev tunga när han såg den. Halmtäckta, spetsiga tak, kvinnor som stod och skvallrade vid stängslen mellan gårdarna, barn som lekte på allmänningen. Kvinnorna bar håret utslaget över axlarna och annat var också lite annorlunda. Men på det hela taget var det precis som hemma. Kor betade på allmänningen och struntförnäma gäss vaggade över vägen. Barnen tumlade skrattande omkring i dammet där gräset var helt borta. De såg inte ens upp när Rand och Matt gick förbi. Också det var annorlunda. Det var ingenting konstigt med främlingar här. Ingen ägnade två till så mycket som en blick. Byns hundar bara lyfte huvudena för att vädra när han och Matt gick förbi. De gitt inte ens röra sig. Det började kvällas när de gick genom byn och han kände ett styng av hemlängtan när ljus tändes i fönstren. Hur det än ser ut, viskade en liten röst i hans inre, så är det inte hemma. Även om du gick in i ett av husen skulle du inte hitta Tam där. Och om han vore där skulle du kunna se honom i ögonen då. Nu vet du inte sant. Bortsett från små saker som varifrån du kommer och vem du är. Inte feberdrömmar. Det hånfulla skrattet inne i huvudet fick honom att krypa ihop lite. Du kan lika gärna stanna, fnissade rösten. Det ena stället duger lika bra som det andra när man inte kommer någon särskild stans ifrån. Och den svarte har utsett dig till sin. Märt drog honom i armen, men han slet sig fri och stirrade på husen. Han ville inte stanna, men han ville titta och minnas. Det är så likt ditt hem, men du kommer aldrig att få se ditt hem igen, inte sant? Märt slet i honom igen. Hans ansikte var spänt. Huden runt munnen och ögonen var vit. Kom nu, muttrade Märt. Kom! Han såg på byn som om han misstänkte att någonting gömde sig där. Kom, vi kan inte stanna än. Rand vände sig om ett helt varv, insöp hela byn och suckade. Det var inte långt från Vita Bro, Om Myrdrailen kunde ta sig över Vita Bros murar utan att bli sedd, skulle den inte ha några som helst svårigheter med att söka igenom den här lilla byn. Han lät Mert dra med honom ut mot den omgivande landsbygden, tills de hade lämnat de halmtäckta husen bakom sig. Natten kom innan de i månskenet lyckades hitta en bra lägerplats, under några buskar där de döda löven fortfarande satt kvar. De fyllde magarna med kallt vatten från en grund rännil i närheten och kurade ihop sig på marken, insvepta i sina mantlar och utan att göra upp eld. En eld syntes. Det var bättre att frysa. Rands minnen gjorde honom orolig och han vaknade ofta. Och varje gång kunde han höra Mert muttra och kasta sig av och an i sömnen. Han drömde ingenting, vad han kunde minnas, men han sov inte gott. Du kommer aldrig att få se ditt hem igen. Det var inte den enda natt de tillbringade med enbart mantlarna som skydd mot vinden och ibland också mot regnet, kallt och vått. Det var inte den enda måltid på enbart kallt vatten de intog. Tillsammans hade de pengar nog att skaffa ett par måltider på ett värdshus. Men en säng att sova i skulle kosta för mycket. Här kostade allting mer än i Tjufloden, ännu mer på den här sidan Arinell än i Berlon. De pengar de hade kvar måste de spara till verkliga nödlägen. En eftermiddag, när de knogade nedför vägen, med magarna så tomma att de inte ens kurrade, nämnde Rand den rubinsatta dolken. Solen var snål och stod lågt på himlen, och ingenstans syntes någonting att ta skydd under, utom fler buskar. Ovanför dem drog molnen ihop sig till ett nattligt regn. Han hoppades att de hade turen med sig. Det kanske inte skulle bli värre än ett iskallt duggregn. Han fortsatte ett par steg innan han märkte att Mert hade stannat. Då stannade han själv också och vickade på tårna i stövlarna. Åtminstone var han varm om fötterna. Han lättade på axelremmarna. Filten och Thoms hoprullade mantel var inte tunga. Men till och med några kilo vägde tungt efter flera milsteg på fastande mage. Vad är det, Mert? Frågade han. Varför är du så ivrig att sälja den? Undrade Mert ilsket. Det var trots allt jag som hittade den. Har du någonsin tänkt på att jag kanske vill behålla den? Ett tag åtminstone. Om du vill sälja något kan du sälja ditt fördömda svärd. Rand drog med handen längs hägen på hjaltet. Far gav mig det här svärdet. Det var hans. Jag skulle inte be dig att sälja någonting som din far hade givit dig. Blod och aska, Mert. Tycker du om att gå hungrig? Och även om jag kunde hitta någon som ville köpa det, hur mycket skulle man få för ett svärd? Vad skulle en bonde med ett svärd till? Den där rubinen skulle ge så mycket att vi kunde åka hela vägen till Camelin i vagn. Kanske hela vägen till Tervallon. Och vi kunde äta alla måltider på värdshus och sova i en säng varje natt. Du kanske gillar tanken på att gå till fots över halva världen och att sova på marken. Han blängde på Mert, som blängde tillbaka. De stod där mitt på vägen, tills Mert plötsligt ryckte olustigt på axlarna och vände bort blicken. Såg ned på vägen. Vem skulle jag sälja den till, Rand? En bonde skulle få lov att betala i höns. En färdig vagn kan vi inte få för höns. Och även om jag visade den i någon av de byar vi har gått förbi skulle de förmodligen tro att vi har stulit den. Ljuset vete vad som skulle hända då. Efter en stund nickade Rand motsträvigt. Du har rätt, jag vet. Förlåt, det var inte meningen att snäsa åt dig. Det är bara det att jag är hungrig och har ont i fötterna. Jag också. De började gå längs vägen igen, med ännu tröttare steg än innan. Det blåste upp och dammet yrde i ansiktet på dem. Jag också. Mert hostade. På bondgårdar fick de några måltider och ett par nätters skydd mot kylan. En höstack var nästan lika varm som ett rum med en brasa i, åtminstone jämfört med att sova under buskar. och även om det inte fanns något som täckte över den gav den skydd mot allt regn utom det allra värsta om man grävde ned sig tillräckligt djupt. Ibland försökte Matt stjäla ägg och en gång lyckades han tjuvmjölka en ko som lämnats obevakad, tjudrad med ett långt rep på en äng. Men på de flesta gårdar fanns det hundar och gårdvararna var uppmärksamma. En språngmarsch på 2 milsteg med hundar i hälarna var ett alldeles för högt pris för 2-3 ägg, tyckte Rand. Särskilt när det ibland tog flera timmar innan hundarna gav sig av, så att de kunde klättra ned ur det träd dit de tagit sin tillflykt. Det var de långa timmarnas väntan han beklagade. Rand föredrog att öppet nalkas gårdarna mitt på ljusan dag, även om han egentligen inte var förtjust i att göra det. Då och då tussade man i alla fall hundarna på dem innan de hunnit säga ett ord. För ryktena och de svåra tiderna gjorde alla som bodde lite avsides vaksamma mot främlingar. Men ofta kunde en timmes vedhuggning eller vattenkonkande ge dem en måltid och en säng, även om sängen bara var en bal halm i ladan. Men en timme eller två av arbete var en timme eller två när det inte kom någon vart. En timme eller två då myrdrailen kunde hinna upp dem. Ibland undrade han hur många mil en blekman kunde färdas på en timme. Han tyckte illa om varje timme de tillbringade så. Men inte fullt lika mycket när han glupskt satt i sig en tallrik av bondmorans varma soppa. Och när de inte hade någon mat gjorde inte vetskapen om att de ägnat varje minut åt att försöka ta sig till Camlin mycket för att lugna en tom mage. Rand kunde inte bestämma sig för vilket som var värst, att förlora tid eller gå hungrig. Men Matt nöjde sig inte med att oroa sig för sin mage eller förföljare. Vad vet vi om dem när man tänker efter, undrade Matt en eftermiddag medan de mockade i kättarna i en liten lada. Ljus, Matt, vad vet de om oss? Rand nös. De hade båda klätt av sig på överkroppen och var frikostigt täckta med svett och halmboss, och i luften svävade stoft av halmen. Vad jag vet är att de kommer att ge oss lite lammstek och en riktig säng att sova i. Matt körde ned sin högaffel i halmen och dyngan och såg bistert på bonden som kom in genom bakdörren med en spann i ena handen och mjölkpallen i den andra. Bonden var en böjd gammal man med skinn som läder och tunt grått hår, och han saktade in när han såg hur Matt tittade på honom, vände sedan snabbt bort blicken och skyndade ut ur ladugården. I brådskan skvätte han ut mjölken. Han lurar på någonting, det är vad jag tror, sa Matt. Såg du att han inte ville möta min blick? Varför är de så vänliga mot ett par främlingar de aldrig förr har sett? Svara på det du. Hans hustru säger att vi påminner henne om deras barnbarn. Kan du sluta oroa dig för dem? Det vi har att oroa oss för kommer efter oss, hoppas jag. Han lurar på någonting, muttrade Matt. När de blev klara tvättade de sig i en hov framför ladan, och deras skuggor låg långa framför dem i det sneda solskenet. Rand torkade av sig med skjortan medan de gick mot huset. Bonden mötte dem vid dörren. Han stod och lutade sig mot en stav, alldeles för obesvärat. Bakom honom stod hans hustru med ett hårt grepp om förklädeskanten, såg över hans axel och bet sig oroligt i läppen. Rand suckade. Han trodde inte att han och Matt påminde dem om deras barnbarn längre. Våra söner kommer och hälsar på ikväll, sa den gamle. Alla fyra, jag glömde det. Alla fyra kommer, stora starka pojkar. De kommer vilket ögonblick som helst. Jag är rädd att vi inte kan låta er sova i någon säng som vi lovade. Hans fru räckte fram ett litet knyte inlindat i en servett mot dem. Här, det är bröd och ost och inlagda grönsaker och lamm. Det kanske kan räcka till 2 måltider. Här. Det rynkiga ansiktet bönföljde om att ta emot det och försvinna. Rand tog emot knytet. Tack, jag förstår. Kom nu, Mert. Mert följde med honom, grumsade medan han drog skjortan över huvudet. Rand tyckte att det var bäst att gå så långt de kunde innan de stannade för att äta. Den gamle bonden hade en hund. Det kunde ha varit värre, tänkte han. 3 dagar tidigare hade de fått hundarna efter sig medan de fortfarande arbetade. Hundarna, bonden och hans 2 söner, båda utrustade med knölpåkar, jagade dem ut till Camelinvägen och ett halvt milsteg ned för den innan de gav upp. De hade knappt fått tid att slita åt sig sina tillhörigheter och springa. Bonden hade haft en båge och en pil lagd på strängen. Och kom inte tillbaka, hade han skrikit efter dem. Jag vet inte vad ni är ute efter, men jag vill inte se era opålitliga nunor här igen. Mert hade börjat famla med kogret och velat springa tillbaka, men Rand drog honom med sig. Är du tokig? Mert gav honom en trumpen blick, men han fortsatte åtminstone att springa. Ibland undrade Rand om det var värt besväret att stanna på gårdarna. Ju längre de kom, desto mer misstänksam mot främlingar blev Mert, och desto mindre kunde han dölja det. Eller också omakade han sig inte till att göra det. Måltiderna blev knappare för lika mycket arbete, och ibland erbjöd man dem inte ens sovplats i ladan. Men sedan hittade Rand lösningen på alla deras problem, tyckte han i alla fall, och den hittade han på Greenwells gård. Mäster Greenwell och hans hustru hade 9 barn, av vilka den äldsta var en dotter, knappt 1 år yngre än Rand och Matt. Mäster Greenwell var en robust kar, och med alla sina barn hade han förmodligen inte behov av mer hjälp. Men han såg på dem uppifrån och ned, såg hur smutsiga och dammiga deras kläder var efter vandringen, och medgav att han alltid kunde hitta arbete åt fler. Mor Greenwell sa att om de skulle äta vid hennes bord så fick de inte göra det i de där smutsiga paltorna. Hon hade just tänkt tvätta, och de kunde säkert hitta några gamla kläder som tillhörde hennes man och som dög åt dem att arbeta i. Hon log när hon sa det, och ett ögonblick tyckte Rand att hon såg ut precis som mor Alvear, även om hennes hår var gult. Han hade aldrig sett hår med den färgen förr. Till och med Mert tycktes bli lite mindre spänd när det där leendet vidrörde honom. Men med äldsta dottern var det en helt annan sak. Else var mörkhårig, storögd och söt, och hon log oblygt mot dem så fort hennes föräldrar tittade bort. Medan de högg i med att bära tunnor och säckar i ladugården hängde hon över en spiltdörr, nynnade för sig själv och tuggade på änden av en lång råttsvans medan hon tittade på dem. Hon tittade särskilt på Rand. Han försökte att inte bry sig om henne, men efter några minuter tog han på sig den skjorta Mäster Greenwell hade lånat honom. Den stramade över axlarna och var alldeles för kort, men den var bättre än ingenting. Else skrattade högt när han drog den på sig. Han började tro att det denna gång inte skulle vara Mats fel om de blev bortjagade. Perrin skulle klara av det här, tänkte han. Han skulle komma med någon obesvärad anmärkning, och snart skulle hon skratta åt hans skämt istället för att stå och tråna så att hennes far kan se det. Det var bara det att han inte kunde komma på några obesvärade anmärkningar, och inga skämt heller. Var gång han såg åt hennes håll log hon mot honom på ett sätt som skulle ha fått hennes far att släppa loss hundarna om han hade sett det. En gång sa hon att hon tyckte om resliga män. Alla pojkarna på gårdarna omkring var småvuxna. Mert skrattade obehagligt. Rand önskade innerligt att han kunde komma på något roligt att säga och försökte hålla uppmärksamheten på högaffeln. De yngre barnen var en välsignelse för Rand eftersom Mats vaksamhet alltid avtog lite när det fanns barn i närheten. Efter måltiden slog de sig allihop ned framför öppna spisen. Mäster Greenwell satt i sin älsklingsstol och stoppade pipan, och mor Greenwell pysslade med sitt syskrin och de skjortor hon hade tvättat åt honom och Mert. Mert grävde fram Thoms färggranna bollar och började jonglera. Barnen skrattade när han låtsades tappa bollarna och högg tag i dem i sista sekund. Och de klappade i händerna och ville ha fontäner och åttor och en ring med 6 bollar som han nästan tappade på riktigt. Men det tog inte illa upp, och mäster Greenwell och hans fru klappade i händerna lika högt som barnen. När Mert var klar och bugade sig, lika yvigt som Thom kunde ha gjort, tog Rand upp Thoms flöjt ur etuiet. Han kunde aldrig ta i instrumentet utan att känna ett styng av sorg. Att röra vid dess ornament i guld och silver var som att röra vid minnet av Thom. Han tog aldrig i harpan annat än att för att se efter att den var torr och oskadd. Thom hade alltid sagt att harpan var för känslig för en bondpojkes klumpiga händer. Men var gång en bonde lät dem stanna över natten spelade han en visa på flöjten efter kvällsmaten. Det var bara lite extra betalning åt bonden. Och kanske ett sätt att hålla Thoms minne vid liv. Alla var redan på gott skrattlystet humör efter Mats jonglerande, så han spelade tre flickor på ängen. Mäster och mor Greenwell klappade takten och småbarnen dansade runt på golvet. Till och med den minsta pojken som knappt kunde gå stampade takten. Rand visste att han inte skulle vinna några priser vid Beltane. Men efter Thoms lektioner skulle han inte skämmas för att delta i tävlingen. Else satt med benen i kors på golvet framför brasan, och när han sänkte flöjten efter den sista tonen lutade hon sig framåt med en lång suck och log mot honom. Du spelar så vackert. Jag har aldrig hört någonting så vackert. Mor Greenwell upphörde plötsligt med sömnaden och höjde ett ögonbryn mot dottern. Och sedan gav hon Rand en lång, värderande blick. Han hade tagit upp läderfodralet för att lägga undan flöjten. Men hennes blick fick honom att tappa fodralet och nästan flöjten med. Om hon anklagade honom för att leka med hennes dotter. I förtvivlan lyfte han flöjten till läpparna igen och spelade ännu en melodi. Sedan ännu en och så ännu en. Mor Greenwell höll hela tiden ögonen på honom. Han spelade Vinden som viner i pilen och På vägen hem från Tavins klyfta och mor Einoras tupp och Den svarta björnen. Han spelade varenda melodi han kunde komma på, men hon tog inte blicken ifrån honom. Hon sa ingenting heller, men hon iakttog och bedömde. Det var sent när mäster Greenwell slutligen skrockande reste sig och gnuggade händerna. Minsan, den här kvällen har varit ett särdeles nöje, men det är långt efter läggdags för oss. Ni pojkar som reser omkring kan bestämma era tider själva, men morgonen kommer tidigt på en bondgård. Men det ska jag säga er pojkar, att jag har betalat frikostigt på värdshus för att få underhållning som inte varit bättre än det här. Jag har betalat för sämre. Jag tycker att du borde få en belöning, far, sa mor Greenwell när hon lyfte upp sin yngste son som för länge sedan hade somnat framför brasan. Ladan duger egentligen inte att sova i. Du kan få sova i Elses rum i natt, så kan hon sova hos mig. Else grinade illa. Hon såg noga till att böja ned huvudet, men Rand såg det. Det trodde han att hennes mor också gjorde. Mäster Greenwell nickade. Visst, visst, det är mycket bättre än ladan. Om ni inte har någonting emot att dela säng förstås. Rand rodnade. Mor Greenwell såg fortfarande på honom. Jag önskar att jag kunde få höra mer av den där flöjten. Och se mer jonglerande också. Det gillar jag. Vet ni, det är en sak ni kunde hjälpa till med imorgon. Det vill säkert ge sig av tidigt, far, avbröt mor Greenwell. Närmaste by på vägen för dem är Arian. Och om de har tänkt pröva lyckan på värdshuset där måste de gå hela dagen för att komma fram innan det blir mörkt. Ja, mor Greenwell, sa Rand. Ni har rätt. Och tack. Hon gav honom ett tunt leende. Som om hon mycket väl visste att han tackade för mer än bara rådet. Eller för kvällsmaten och en varm säng. Hela nästa dag retade Matt honom för Else medan de gick vägen fram. Rand försökte hela tiden byta samtalsämne och det som paret Greenwell hade sagt om att framträda på värdshus var vad som låg närmast till hans. När de på morgonen gav sig av, medan Else trumpet såg på och mor Greenwell iakttog dem med en skarp ögmin av att det var skönt att bli av med dem och att det är bättre att stämma i bäcken än i ån, ville han bara hindra Mert från att retas. Men när de väl kommit fram till nästa by var det en helt annan sak. När skymningen föll gick de in på det enda värdshuset i Arien och Rand pratade med värden. Han spelade Färjan över floden, en visa som den knubbige värden kallade Käraste Sara och en bit av Vägen till Dun Aran, och Mert jonglerade lite. Och slutet blev att de sov i en säng den natten och åt bakad potatis och stek. Förvisso fick de värdshusets minsta rum, uppe under takåsen längst bak. Och de fick spela och jonglera hela långa kvällen för att få maten. Men det var trots allt en säng och tak över huvudet. Ännu bättre var det, tyckte Rand, att de kunde fortsätta färden varje minut av dagsljus. Och värdshusets gäster tycktes inte bry sig om att Mert stirrade misstänksamt på dem. Vissa av dem tittade rent av snett på varandra. I tider som dessa var många människor misstänksamma mot främlingar och det fanns alltid främlingar på ett värdshus. Rand sov bättre än han gjort någon gång sedan de lämnade Vita Bro, trots att han fick dela säng med Mert som muttrade hela natten. På morgonen försökte värden övertala dem att stanna ytterligare någon dag. Men när det misslyckades ropade han till sig en rödögd bonde som kvällen innan hade druckit för mycket för att kunna köra sin kärra hem. En timme senare var de 5 milsteg längre västerut. Låg utsträckta på rygg i halmen i Ishil Fornis kärra. På så sätt fortsatte de vägen fram. Med lite tur och kanske en skjuts eller två hann de nästan alltid fram till nästa by innan det blev mörkt. Om det fanns fler värdshus i byn brukade värdarna bjuda över varandra när de väl hade hört Rand spela och sett Mert jonglera. Inte ens tillsammans kunde de mäta sig med en lekare, men de kunde ändå erbjuda mer än man i de flesta byar fick se på ett år. 2 eller 3 värdshus i byn innebar bättre rum med 2 sängar, frikostigare portioner av bättre mat och ibland ett par kopparslantar att stoppa i fickan när de gav sig av dessutom. På morgnarna fanns det nästan alltid någon som kunde ge dem skjuts. En bonde som hade dröjt sig kvar sent eller druckit för mycket, eller en köpman som hade blivit så förtjust i underhållningen att han inte hade något emot att de hoppade upp bakpå på en av hans vagnar. Rand började tro att de hade löst alla problem med hur de skulle ta sig till Camelin. Men sedan kom de till Fyrkunga.